Ja de finländska konsumenternas matvanor förändras och vi ställer högre krav på vad vi äter. Det handlar inte endast om matens kvalitet utan också hur maten är producerad. Hur svarar lantbruket på det och vad äter vi i framtiden? Det diskuterar vi i slaget efter 12 idag. Mitt namn är Filip Steen. Kesko presenterade i veckan en undersökning om trender vad gäller mat och man slår fast att kunderna börjar tänka mer på klimatet också då det gäller mat. Och det här kan innebära goda nyheter för det finländska lantbruket men också stora utmaningar. Vi har med oss Susanne Lindros, du är vd för ett matkasseföretag. Hur märker du av den här förändringen?
Ja, hej. Vi märker det ganska tydligt i våra kunders respons till vad de önskar sig i matkassen och vad som anses vara bara sånt som inte passar sig på det finländska matbordet i vardagen. Och vi har mycket dialog med våra kunder och ser att det kommer mera och mera respons om just ursprunget till olika råvaror om man är intresserad av varifrån produkterna kommer. Och det har alltid varit viktigt med inhemska råvaror, men nu ännu mera också vad liksom historien bakom råvarorna, varifrån de kommer och sånt. Det är nog sånt som vi ser att det är allt viktigare för den finländska konsumenten.
Precis. Anders Norrback, du är ekologisk fårfarmare och också riksdagskandidat för SFP. Men om vi nu koncentrerar oss på det här med fårfarmningen idag. Du representerar producenterna, du har många års erfarenhet. Vartåt ser du att sakerna rör på sig?
Ganska långt nu som föregående talare så rör det på sig, är den känsla jag har också. Ur lantbrukarens synvinkel är det förstås viktigt att vi följer med vilka trender som går och hur vi kan. Det är ju konsumenterna som ska äta det vi producerar och därför är det viktigt att vi följer med. Det som det ju ändå inte har gjort när vi tittar på landstatistik är att förändringarna inte syns där. Till exempel när det gäller, det talas ju ganska mycket om att man har gått över, minskat köttkonsumtionen och gått över till mera grönt. I det stora hela syns det inte i de siffror och den officiella statistik som förs att det här skulle vara fallet, att köttkonsumtionen skulle ha minskat. Men det är klart att när man talar, och vi har ett fenomen när det gäller konsumentbeteende och det här med etik och produktionssätt och så vidare. Jag har ju jobbat ganska mycket med de här ekologiska frågorna, alltså ekologiskt lantbruk och funderat kring det. Och vi vet ju därifrån att när man intervjuar folk vad de prioriterar när de handlar, så säger de gärna just det som kom fram här, det är ekologiskt, inhemskt och så vidare. Men sen visar det nog sig att när man gör det riktiga valet vid butiksdisken så är det nog priset som är en väldigt avgörande faktor i sammanhanget. Och det här är förstås en sån här, alltså folk uttrycker vad de, tror jag, vad man egentligen skulle vilja göra, men sen kommer någon form av ekonomisk realitet eller någon annan realitet emot som gör att man lite motsäger sig själv. Och det här också lett till att jag ser på lång sikt att vi faktiskt kommer att om den här utvecklingen fortsätter och systemet är som det är, så kommer maten igen lätt att bli en klassfråga. Det vill säga, vi får de som betalar ganska bra pris för en spårbar och ekologiskt hållbart, miljömässigt hållbart producerad livsmedel. Och så kommer vi då att få en grupp som inte har den ekonomiska köpkraften att göra det här. Det här oroar mig på lång sikt, att en sån här utveckling skulle jag inte vilja ha. Utan jag skulle vilja att vi kan förändra hela lantbruksproduktionen och att alla ska ha möjlighet också i framtiden. Jag är ganska långt in i framtiden nu, jag ser inte ett akut hot. Men någonstans börjar utvecklingen och jag ser såna här tendenser.
Tuula Närve, du är lokalpolitiker i Vasa och riksdagskandidat för De gröna. Hur ser du på de här sakerna?
Ja, jag tror liksom, i och med att urvalet blir bättre så börjar allt fler välja vegetariskt. Jag har också ökat mängden vegetariskt i min kost. Och det beror ganska mycket på att det finns allt mer god vegetarisk mat. Och diskussionen har ju som gått mera från det där att det ska vara en sån här sak för några få till att vi diskuterar till exempel armén, ska de ha mer vegetarisk mat, vi diskuterar skolor, alla så offentliga kök och till och med församlingarna i församlingsvalen så hade de en fråga om vegetarisk mat, om man ska öka mängden. Mm. Så att där tror jag att nu har det blivit mer en fråga för alla, istället för att ha varje en sån där fråga som berör några få som är mer liksom i det här med ekologisk och klimatvänlig mat.
Susanne Lindros, märker du av ett ökad efterfrågan på vegetariskt?
Ja, det gör jag nog absolut. Vi det där har ända sedan start haft en vegetarisk rätt i alla våra matkassar, just för att lära konsumenterna också att det vegetariska kan vara en del av en mångsidig kost och behöver inte betyda att man skippar köttet till exempel då helt och hållet. Och sen har det också varit mera och mera efterfrågan på helt klart enbart vegetarisk mat. Men där ser jag också att tidigare var det någonting som var kanske en liten marginell grupp som började med det, men nu har det blivit så att man tar in vegetarisk kost i det vardagliga för alla, att man behöver inte nödvändigtvis helt och hållet byta ut köttet mot ett vegetariskt protein, utan man kan välja eventuellt att äta lunchen som är vegetarisk och lämna bort köttet här och där och kanske sen då satsa på mera kvalitet i den där köttet då när man väl väljer det. Men att sådant flexitarian-tänk har kommit mycket mera in i vardagen.
Mm. Ni har nu egentligen alla tre här fört fram köttkonsumtionen. Är det så att vi äter för mycket kött?
Ja. Nu är det väl så, vi har ju som börjat äta mångfald mer kött än vad vi gjorde till exempel i början på 80-talet.
Mm, ja, det är en ganska kort tidsrum det handlar om.
Ja, det handlar om en ganska kort tidsrum, och dessutom så liksom det är inte bara det här med klimatvänlighet, utan det är även frågan om hälsa. Att för mycket av allt är alltid till ondo. Men det är ju klart att sedan så är det där klimatet, så där måste man ju också fundera på mjölkprodukter. Att lätt så blir det på det viset att om man ökar på mängden vegetariskt i sin kost, så ersätter man köttet med osten till exempel. Och då är det inte desto mer klimatvänligt om man tänker på det. Om man tänker på djurens rättigheter, så då kan man säga att det är mer etiskt, men att det är en annan fråga nu.
Mm. Anders Norrby.
Det där kan man diskutera. Köttkonsumtionen har ökat, och nu tror jag när det gäller vi har ju vi kommer in på globala frågor nu egentligen, det vill säga köttkonsumtionen som helhet globalt och så vidare, och där har den ju ökat stort, och där tror jag nog vi kan göra begränsningar, eller att vi kan minska konsumtionen, och tycker nog delvis att vi ska göra det också, det tycker jag, och satsa på då djuretiskt och miljövänlig produktion. Men det är väldigt svåra frågor det här, och här kom i föregående talares uttalande fram en grej som jag till exempel då som praktisk jordbrukare reagerar på, att vi ska äta ost och mjölk. Men vad gör vi då med köttet som kommer från den produktionen? Alltså när man presenterar de här förslagen i den här miljömatdebatten, så haltar ofta resonemanget. Man lämnar hälft. Jag vill ta ett annat exempel idag. Vi hade en partiledare för ett parti som gick ut ganska kraftigt och sa att vi ska göra all djurgödsel till biogas. Och jag är minsann biogasfantast. Jag har haft biogasbil i 3 år och har två en i företaget och en privat idag. Men då borde nog den som presenterade förslaget också kunna presentera hur vi ska tillföra näringen på ett miljövänligt sätt till marken för att kunna då helt enkelt hålla näringsbalansen i marken. Och det här är för en jordbrukare frustrerande, att det kommer sådana här kastade förslag utan att man har liksom gör en total konsekvensbedömning av att vad är det och vad betyder det för miljön, vad betyder det för kosten, vad betyder det för hälsan och så vidare. Och det här tycker jag är en brist i diskussionen idag.
Jag tror du missuppfattar mig lite grann där, för att jag menar inte på det viset att man ska ersätta köttet med mjölk och ost, utan jag menar att ifall man gör det så är det inte så klimatvänligt som man kanske hade tänkt sig. Att man ska vara medveten om det där, att den här klimatkonsekvenserna för mjölkprodukter är ungefär samma som för köttet.
Och där kommer vi in, tycker jag, också på kärnan i det här dilemmat. Det är otroligt svårt för varje konsument att veta att vad är egentligen rätt miljöval. Det finns så mycket olika saker som man måste ta i beaktande när man står där i butiken och ska välja sina grönsaker eller sina köttprodukter eller vilka proteiner eller råvaror som helst. Att det kanske... Det finns ju ett överflöd av utbud i butiken, och att sen göra ett smart klimatval är jättesvårt i dagens läge. Där behövs det kanske mera stöd och hjälp till att göra de här klimatsmarta valen. Att till exempel om vi nu diskuterar avokadon som har hajpat här för några år sedan och verkligen trenda, och sånt här blir ju sen ett dåligt klimatval när alla efterfrågar avokado till exempel, och vi vet att det går åt enorma mängder vatten för att producera det till exempel. Så man vill göra ett bra klimatval, men sen får man ändå en sån här klimatångest när man sen efteråt hör att okej, det här var inte heller ett bra val. Eller sånt att just som Anders stod upp här i början, så ska det inte vara en statusgrej att äter man rätt eller har man möjlighet att välja rätt och bra produkter, utan det borde på något sätt göras enklare för konsumenten att göra bra val.
Precis, Anders Norberg.
Ja, och därför när vi går in i den här köttdiskussionen till exempel och tittar då att vi ska eventuellt då, om någon förespråkar att vi ska minska produktionen av idisslarkött i Finland, så måste vi då också gå ut från att där kan vi då inte producera vegetabiliska livsmedel på all den areal som används i det här idag. Ungefär 30, på min gård är det ungefär 30% av arealen som då går i annan användning och så vidare. Och då måste man då också ha en lösningsmodell att hur klarar vi då det här proteinbehovet eftersom vår areal minskar. Är det då så att vi blir importberoende? Är det då bättre att vi har välskötta djur i vårt land än att vi importerar växtodlingsprotein från områden där man, växtprotein från områden där man då kalhyggar ganska stora arealer idag för att odla? Att det är en så komplex situation, hela den här diskussionen kring det här. Och egentligen, om vi kommer in på klimatet, så grundproblemet är ju inte jordbruket, som en del vill hävda enligt mig. Vi har ett grundproblem som uppstod i och med att vi uppfann förbränningsmotorn. När vi började ta bort från kollagret, flytta kol från marken upp i luften, mer än vad naturen då förmådde att binda. Och det här är ju grundproblemet. Jag är ingen klimatskeptiker överhuvudtaget. Jag tror att klimatförändringen är sann, och som jordbrukare är jag ju den som lider först av det. Jag har haft en våtsommar och en torrsommar nu, och det har tärt hårt både på ekonomi och på humör och på krafter. Så att det är inte det. Men på något sätt så får man som jordbrukare känslan i den diskussion när man läser Helsingin Sanomat och andra tidningar nu, att de som sitter på lösningen på något sätt skulle vara syndabockarna. Det vill säga, det är ju lantbrukarna, skogsbrukarna, det är de som sitter på resursen att lösa problemet, att få kolet tillbaks ner i marken. Men det första vi borde jobba med och akut är ju att sluta ta upp det som har lagrats i många miljoner år ur marken och skicka upp det i luften. Det vill säga fossila bränslen. Och vi som jobbar med primärnäringarna, vi har länge försökt få stöd och hjälp med att öka energianvändningen av förnybar energi. Men där har energipolitiken varit sån att det har inte varit möjligt. Vi skulle kunna ha mycket mera biogasanläggningar, vi skulle kunna ha mycket mera andra typer av förnybar energi. Bara det ska finnas ekonomisk realism i det. Och så här stor blir den här diskussionen när man kommer med lösningsmodeller. Och det som jag måste ärligt säga, det som jag blir trött på som jordbrukare är när man då går ut och säger att mina får fiser för mycket. Då liksom förenklar man nog problematiken och man blir nästan förbannad.
Ja.
Det var en det där. Lång och lärorik utläggning det där, Anders Norrback. Men jag vill ändå gå tillbaka lite till maten här. Susanne Lindros var in på det. Det här att folk efterlyser mer klimatsmart mat. Vad innebär det i praktiken då? Alltså, vad är den här, är utländska ekologiska grönsaker till exempel, är det klimatsmart?
Nej, det anser jag inte. Att om man tar en tomat som har tagit flyget hit från Spanien till exempel, så det är inte något vidare klimatvänligt. Mycket bättre är det om det kommer från Närpes till exempel.
Men då måste man ju också se hela den där klimatpåverkan, och det här är ju klart att så här upplevs det, men hur mycket energi tar växthus och så bortåt, att man måste ju få hela den här, jag förespråkar absolut tomater från Närpes framom hit flugna tomater, men i alla fall förenklat sett så är det ju så här, men man borde på riktigt veta och få liksom fram till varje konsument att det här påverkar klimatet så här och så här mycket. Det här valet är liksom, vilket val är det bättre?
Men det har nog också sett förbättringar där. Man ser på, söker såna klimatvänliga lösningar inom växthusnäringen i Finland. Men det är en annan fråga, jag är inte rätt person att liksom berätta om det. Men att här, det diskuterades tidigare om det här att om det skuldbeläggs jordbrukare, så det tycker jag är fel, för att jordbrukare är ju en del av lösningen, och så ser de gröna på det. Att vi vill ju istället ha kvar jordbruket i Finland och stödja klimatvänliga och miljövänliga lösningar, till exempel ekologisk odling och närproducerat. Närproducerat är bra alltid för klimatet på grund av att det blir mindre transporter. Sedan så ekologisk, det förbättrar ju på jordkvaliteten bland annat. Och om man ökar på mängden vegetarisk kost, så då blir det ju igen en bra klimatverkan. Att man behöver inte gå till ytterligheter. Och det betyder inte att vi ska ha mindre jordbrukare i Finland, eller på det sättet vi måste ha jordbruket kvar, för förhållandena blir ju inte bättre i någon del av världen.
Men om vi nu då här har det där som vi diskuterar här, så kött- och mjölkproduktionen kan vara problematisk ur klimatperspektiv, men är då en övergång till mer växtbaserad kost i det här sammanhanget problemfri?
Nej, ingen lösning är problemfri. Att det är ju en, precis som du berättade, det är en komplex situation, och vi måste ta allt i beaktande. Och det är ju att bedriva forskning inom det här området är jätteviktigt. Att liksom, vi borde hitta nya sorter till exempel som håller bättre för svåra väderförhållanden. Och försöka söka efter nya lösningar.
Precis.
Så att det finns nog alltid utmaningar i alla lösningar, men att vi måste göra det bästa vi kan.
Och som vi hörde Anders stå upp här i början, att köttkonsumtionen, fast det äts mer och mer vegetariskt, så har ju köttkonsumtionen inte alls minskat utan tvärtom öka. Och här skulle ju vara det första åtminstone att få den att stanna upp, att inte ökar mera. Och sen att man då väljer inhemskt framom kött som är producerat någon annanstans där det inte är lika hållbart utvecklat, plus att det dessutom är transporterat långa vägar. Så att inte behöver man helt totalt alla nu slopa köttkonsumtionen här och nu och totalt, utan göra små steg åtminstone i rätt riktning och där då välja ett bättre alternativ, det vill säga ta då inhemskt ekologiskt kött om man vill äta kött, och kanske också minska på den där biffens storlek, eller blanda in lite mera morot eller bönor eller något sånt i sin spagettisås, så blir det inte så drastiskt heller, utan jag tänker mig att det bästa ur en konsumentsynvinkel är ju att hitta de här små stegen framåt mot en minskad köttkonsumtion.
Och sedan minskad matsvinn. att man inte kastar bort dem. Exakt. Alltså det är viktigt.
Anders Norrback.
Jag tänker säga att ett sådant där första steg som man kan göra som konsument tycker jag är, det första steget är att minska matsvinnet. Mm. Och det är ganska betydande idag. Mm. Och jag får ju inte när jag säljer kött säga det här, men jag säger det nu när jag är här som privatperson på ett sätt. Det kött som har gått ut för en vecka sedan, om det är helt kött, det är i helt ätbart. Alltså det har inga skadliga inverkningar och så vidare. Att vi har ju drivit upp krav där som med en väldigt enorm säkerhetsmarginal och så vidare. Och det här är ägnat att öka matsvinnet, och här tycker jag man kunde fundera att vi har ju inte haft problem med matförgiftningar och dylikt i Finland. Det här skulle vara ett följande steg om man tänker som konsument. Om man vill minska köttkonsumtionen, så tycker jag ju nog att det är ett klokt val att helt enkelt inte köpa utländskt kött, inte äta utländskt kött, för att det här, dels har vi den här transporten som de föregående talarna att tala om, och sen så har vi ju nog kött produceras på olika sätt. Och det här en idisslare kan du föda upp på en kraftfoderbaserad utfodring, som betyder alltså det är spannmål, det är sån mat som människor kan äta. Och så har vi ju så kallat beteskött där idisslan är helt och hållet uppfödd på gräs i bästa fall i sån terräng där det överhuvudtaget inte är möjligt att odla. Och det är klart att koldioxidavtrycket mellan de här två produktionsmetoderna är ju väldigt stor. Att den är enorm, och då kommer vi också in att försvinna mycket betesdjur, kommer vi in på andra naturvärden som försvinner, naturängar och så vidare. Så att det är nog en väldigt komplex situation. Och det som jag är glad över här idag är att jag har väldigt moderata, för i den här diskussionen så börjar man nog stöta på väldigt, och också när man läser tidningarna, bland annat den här artikeln som var i Helsingin Sanomat, som jag tyckte var ganska dramatisk och oansvarig egentligen att sätta ut överhuvudtaget, om man vill vara en seriös debattör i den här frågan.
Jag kan inflika här, alltså det var en kolumn som publicerades för några dagar sedan skribenten då ansåg att stöden för mjölk- och köttproduktionen inom EU måste avslutas. Hon hade naturligtvis sina skäl för det här. Det var hon skrev också. Men det där, vi har pratat här om att minska köttkonsumtionen, men går det att göra som på så att säga frivillig väg, eller måste det bli så att köttet måste bli dyrare, och dyrare blir det till exempel genom att minska på stöden här?
Jag är ju det här en liberal person, och jag ogillar förbud. Jag tycker att samhället så lite som möjligt ska det här säga vad jag ska äta och vad jag ska göra, så länge jag inte skadar mig själv eller någon annan. Och då kan förstås någon lyfta upp hälsoaspekten med kött, men vi vet också att den är omdiskuterad. Smördebatten pågår fortfarande, som startar på 60-talet, och forskarnas resultat är direkt motsatta.
Men stöd till köttproduktionen är ju också ett sätt att blanda sig i det.
Det är det, men det är förstås hur man sen då stöder produktionen. Och det här, där har ju då, jag kallar det ogärna stöd, för att egentligen får jag inte som lantbrukare något stöd, utan jag tecknar avtal med staten om ekologisk produktion, jag tecknar avtal om andra saker och så vidare. Och det är klart, då blir staten avtalspart, alltså det är någon som har en vilja. Och där, den vägen kan man ju styra, och kan man ju göra det förstås via priset. Men då kommer vi in på den slutsats som jag börjar med. Är det då så, för att kunna äta kött ska du vara väldigt välbärgad i Finland, eller är kött någonting som vi tycker att alla ska kunna äta? Eller alternativt, beroende på hur vi utforma stöden. En vegetarisk kost som, om man är välbärgad, så kan man äta, och är man har lite mindre resurser kan man inte äta. Jag är just då så pass socialliberal, så jag tycker att vi ska ha en stödpolitik som gör att alla kan äta allt.
Tola Närve, hur ska man minska köttkonsumtion?
Ja, jag är nog också rätt så liberal, och jag gillar inte förbud överhuvudtaget. Men det är just det där liksom, vad gäller mat, så det är frågan om väldigt personliga val, och det är vad man är uppväxt med och vad man är van med. Och det är förstås att om man börjar tänka på klimatet och man vill göra rätta val, kloka val, så då blir det rätt, så att det blir en sån där stegvis utveckling. Då man först blir medveten om de här frågorna, så tar man fler och fler steg mot den riktningen. Man äter mer och mer vegetarisk mat. Och ja, men den utvecklingen så finns det ju efterfrågan för flera vegetariska produkter, och jag tror att fler och fler konsumenter har börjat gå den vägen. Och då det finns mera att välja mellan, så då väljer flera det alternativet. Och då gäller det att om vi vill stödja den utvecklingen, så då skulle det vara värt att just tänka på skolor, armé, församlingar och sådana ställen, att det finns det här vegetariska alternativet. Och det har gjorts en del forskningar om det här, och konstateras till exempel att det har betydelse vad man sätter först i lunchbordet till exempel. Att finns det sallad där eller finns det något annat? Finns det den vegetariska alternativen där först eller något annat? Att det finns många sätt att stödja den där utvecklingen. Men sist så ser jag nog bara det att satsa hellre på kvalitet istället för kvantitet. Att det här en hälsosam och god mat ska inte vara de välbärgares rätt, utan det ska finnas i alla prisklasser.
Ja, där ska jag också säga att vi som föräldrar har en enorm uppgift också, på samma sätt som skolor och armén och sånt, att man lär sig att använda annat än kött som protein, att man liksom får de där smakupplevelserna, att man hemma lär sina barn att också vegetarisk mat är gott, och det behöver inte liksom enbart vara så att man, som tidigare någon gång på 80-talet, så var den vegetariska maten att man tog bort köttet och så hade man det vegetariska där, utan det måste ju ersättas med något annat. Men att det finns så otroligt mycket man kan göra med vegetarisk mat och med kryddor och med vad som helst, och få det verkligen att smaka gott, och att man inte upplever att man saknar någonting i det, och det tycker jag att det är ju dit att vi måste komma, att man lär sig använda de råvaror som finns, och det ska inte bli en statussymbol eller så att vad man äter och vad man inte kan äta. För vegetarisk mat, om någonting, så kan man ju göra verkligt förmånligt, så att det är där både då institutionen, familjen eller föräldrarna att lära sina barn, och sen då via de andra, daghem, skolor, armén som kom upp här tidigare, än så att lära konsumenterna att äta snarare än att då det förbjuds eller så. Men sen det som ju också kom upp i den här undersökningen var att många skulle vara färdiga att betala lite mera för då till exempel köttet, om man vet att producenterna får mera. Att det går till rätt adress, så att säga, det där, den där extra prislappen.
Mm. Där finns nog mycket sådär som är väldigt positivt, till exempel just närproducerat, rekotorget, alla möjliga olika företag som för maten till direkt till konsumenterna, man får beställa. Så att det finns många fler alternativ idag än vad det har funnits tidigare.
Ja, tyvärr, fast jag är en som har mitt företag uppbyggt på det här sättet, så måste jag till slut konstatera nog där, när det gäller den här, att vi klarar inte av matdistributionen i landet på det sättet. Det är en viktig nisch för många producenter, det är en lyx för några konsumenter, men den stora livsmedelsflödet kommer aldrig att kunna fungera på det sättet. Det är min fasta övertygelse.
Är det mest en vacker tanke?
Det är en vacker tanke, tyvärr.
Ja. En dödlösning, inte en hellösning.
Nej, den är marginell om man ser till livsmedelsförsörjningen, tyvärr. Och det är nog min bestämda uppfattning att vi måste nog hitta system som är vidare, som liksom har en annan struktur. Sen är det klart att det är roligt när vi hela tiden diskutera det här att bonden borde få mera, men vi gör ju ingenting åt det. Vi går till de här billiga supermarketerna och tar den här billiga maten. Som producenter så börjar vi inte ha tid mera att vänta på det här, därför att det ekonomiska läget på gårdarna är faktiskt ganska kärvt. Jag säger inte det här för att klaga. Och därför är också reaktionen från jordbrukarhåll väldigt avvaktande när det kommer sådana här, också mindre, men i synnerhet ett större krav på omläggningar, därför att kapitalet är förbrukat på gårdarna idag. Det finns inte mer där, mera där. Och här har vi ju nog en stor nyckel, hur lösningen ser ut i en marknadsekonomi vet inte jag. Men får vi inte in mera kapital till första ledet, så finns det liksom inte resurser där att göra de här insatserna och göra den här ändringen. Och det är tyvärr kalla fakta. Alltså det finns inte marginaler att göra till exempel produktionsändringar på det sättet. Det finns inte kapital helt enkelt. Och det här är ju en av kärnfrågorna, det kommer vi inte ifrån.
Där är ju vi som så här mindre företag, men som har ändå en stor kundgrupp, så vi levererar då matkassar till konsumenterna, och vi är ju fria att köpa våra råvaror varifrån som helst, och gör det också direkt från producenter, och på det viset så betalar vi priser direkt till då producenten utan någon mellanhänder. Att sådana här mindre företag som har möjlighet att välja rätt, så tycker jag att också konsumenter, det är bra om konsumenter hittar sådana som styr de här strömmarna.
Mm. Anders, mycket kort.
Alldeles kort. Det här är ju en drömtanke, i synnerhet i min värld och så vidare. Nu har ju utvecklingen visat sig att handeln är väldigt stark här. Till exempel i Norge så köptes ju en av de här stora matkasseföretagen upp och verksamheten lades ner. Att vi har en marknadsekonomi här som styr väldigt mycket. Att det är nog konsumenterna som måste göra det här valet, och konsumenterna som måste se till att strukturerna ändrar.
Men hur som helst, så prisbilden styrs ju då inte i första hand av producenterna här, utan det är handeln, men också staten genom stöderna här. Och du, Anders, har varit in på att det saknas en helhetssyn på lantbruket. Min fråga till dig, Tuula Närve, saknas det en helhetssyn på de här stöden? För mycket stöd driver ju ner priserna, och det i sin tur äter upp lönsamheten. Och nu påminner jag om att vår sändningstid snart är slut.
Ja,
korta okay. Svar.
Ja. De gröna anser att jordbruksstöden ska ses över. Men tanken är ju att jordbruket ska kunna klara sig utan allt för stort stödberoende. Det betyder att vi måste se över systemet, så att man ser den här rollen som jordbrukare har i princip som statens avtalspartner. Det ska finnas kontinuitet, och man ska kunna lita på den här linjen och inte göra allt för drastiska beslut. Det är en komplicerad helhet, och vi måste liksom basera besluten på kunskap.
Det är en diskussion vi får fortsätta i ett annat program. Alldeles kort, Anders Norrback, saknas det helhetssyn på stöden?
Det saknas helhetssyn på stöden, absolut. Men jag håller med där, stödberoendet. Det finns ingen som skulle bli gladare än jordbrukaren om stöden skulle avskaffas och vi skulle få sälja till marknadspris som vi kan leva på. Det är en komplex helhet. Och jag vet inte lösningen i en marknadsekonomi, hur vi skulle få ner mera pengar från handeln till primärproduktionen. Det är nog en nyckelfråga. Också för miljön. Mm.
Susanne Lindros, tror du det skulle vara möjligt att sälja matkassar med finskt kött som är producerat utan stöd?
Oj, så insatt i stöden är jag inte, att jag skulle veta vad det direkt skulle innebära. Men där kan jag säga att inhemskt kött av bra kvalitet, så det är sånt som konsumenterna uppskattar. Och det vill vi också kunna erbjuda våra kunder. Och via då att skippa några steg i den här processen, så går pengarna rätt, upplever jag åtminstone. Men hur det sen påverkar priset i slutändan. Så. Men att det är nog konsumenterna som väljer, det är det nog.
Precis. Här får vi än en gång konstatera att vår sändningstid tar slut. Tack Susanne Lindros, Tuula Närve och Anders Norrback. Jag heter Filip Sten.